Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
A long December, and there is reason to believe that maybe this year will be better than the last. I can't remember the last thing that you said as you were leaving. Now the days go by so fast. And it's one more day up in the canyons. And it's one more night in Hollywood. If you think that I could be forgiven, I wish you would. Välkomna till Football Radical och Simon Bank. Kan du dina 90-tals mjuk grunge hjältar så vet du vad det här var?
Ja, jag hade tänkt gissa på Wham och Last Christmas, men det var det inte då.
Oh no. Minns du gruppen Counting Crows?
Ja, som jag gör.
Mm. Det var ju, tror jag, lite, alltså det mjukaste i genren i alla fall. Den här kom 1996, A Long December heter låten. A long December, and there's reason to believe. Maybe this year will be better than the last. På skivan Discovering the Satellites, eller Recovering the Satellites heter den kanske.
Som apropå var recovering, så var väl Counting Crows, eller kanske bara var mina grabbpolare, men att det var sådär covermumma för halvsvåra 20-åringar i på Göteborgsscenen eller så.
Ja, säkert lite grann. Alltså det är ju rätt så, vad ska man säga, trallvänlig gitarrmusik på något sätt. Men och just det här att det var det mjuk, alltså man lyssnade kanske då på, eller man, men jag lyssnade ju på, det var ju liksom Nirvana, det var R.E.M., det var Smashing Pumpkins, kanske Radiohead liksom och allt det där. Och så var det här Ultima Thule, precis. Ja, men och så var väl det här det lite mjukare i genren. Mjukare så här kunde det inte vara om man skulle liksom behålla någon form av rockig trovärdighet. Men
nej, just det.
Counting Crows var och är, tycker jag faktiskt, nu, för nu var jag tvungen att lyssna lite på dem igen då. Tycker jag håller ganska fint så där.
Ja, det glädjer mig.
Mm. 25 år sedan. Ja, många år senare kan vi kalla det i alla fall.
Mm. Julia Karlsson som klipper var inte född då?
Nej, det var hon väl inte. Vänta, 96? Nej, det ligger ju i farans riktning.
Det ligger absolut i farans riktning. Ja, så briljant och så ung.
Så briljant, lite bitchig, men alldeles lagom briljant för att väga upp för det. Och här lägger du in en applåd, Julia. Ja. Nej, jag kommer tänka på den här låten för att många tycker att december ofta går fort som fan. Själv tycker jag att det är en evighetsmånad, för jag väntar på liksom att få reda på om jag ska kunna fira jul med hela min utspridda familj. Där två ska komma från Asien och två från Sverige, och jag och min kille härifrån, så ska vi sammanstråla i ett tredje land då, eller vad blir det, fjärde land. Och det känns som att det bara är en utdragen väntan och en svinlång decembermånad på ett dåligt covidbesked i sådär två dagar innan alla tåg går.
Gud, det är svårare att arrangera en Jalta-konferens typ.
det är ju lite det min brorsa har liksom lagt sig i slag med. Det är verkligen Jalta-konferensen 2.0. Ja, herregud. I nuläget så krävs det, för att åka till Schweiz då, där vi ska ses, vi ska ses då på en neutral mark, ett fullvaccinering såklart och ett PCR-test 72 timmar innan och ett när man väl är på plats. Det här är för alltså grannland Frankrike. Så att du kan ju tänka dig hur många andra obstakel finns på vägen.
Ja, gudarskymning. Hårt, men ja. December, hur har december behandlat dig så här långt?
Ja, men okej okay, tycker jag ändå. Ja, det har varit det har hänt ganska så mycket. Jag tycker jag hade faktiskt planerat för att liksom varva ner lite i december. Jag tänkte så här, försök nu att njuta lite av den här månaden som ingen någonsin lyckas med. Och för att jag jobbade så mycket i november med det var landslaget och det var det ena med det andra. Men sen så händer ju grejer, va? Zlatan bara boom, drops the mic eller the book i alla fall. Och sen så har det varit en hel del annat på agendan. Så att, jag vet inte, men jag vet att jag lever. Vilket är väldigt bra.
Det är en bra start.
Du då?
Jo då, det är väl lite den perioden när allting krockar på något sätt. Och sen så börjar man, det är som att sitta med en enda stor post-it-lapp och stryka ämne efter ämne. Det har ju varit allsvensk guldstrid. Det har varit VM-playoff-lottning hyfsat nyligen. Det är Champions League gruppspel som är på väg att ta slut. Och så är det lite guldboll tjafs ju för egen del. Så mycket är det. Mycket grejer. Men man börjar komma, det är någon sorts hörn som rundas i alla fall. Det är ganska, ganska behagligt. Sen så noterade jag ju, i mitt inflöde noterade jag att du har hängt med kungahuset.
Helt sant. Kronprinsessa Victoria på Parisbesök fick jag hänga lite med igår när vi spelade in detta. Men det är ju... Alltså, jag ska inte säga att jag blir liksom övertygad royalist, men det är klart att det drar ju lite i de royalistiska tentaklerna när man får liksom träffa någon som är sådär proffsig och perfekt i rollen. Det får man verkligen säga att hon är... Vickan, va? Jag hade förut skrivit frågor till Vickan på min mobil. Så ställde sig hennes presschef bakom mig och tittade, så skämdes jag lite. Men ja, det som det med den saken. Det var ingen som, så att säga... Jag vet inte vad de förväntade sig i och för sig. Att jag skulle skrivit frågor till hennes majestät, kronprinsessan. Ja.
Du, hennes majestät, jag ska berätta det. Det är ju det där eviga problemet som journalist och väl republikan, som väl både du och jag är i grunden, att den här tituleringsfrågan alltid när man konfronteras med kungahuset. Jag har haft en sån en upplevelse under OS, vinter-OS i Salt Lake City, när hela den här myleg-härvan då briserade. OS allra sista dag. Man var färdig, man var utarbetad och sen så small bomben och man var tvungen då att varva upp igen på fulla varv. Och mitt uppdrag mitt i allt det där, jag är inte nyhetsreporter på det sättet, men blev att åka till IOKs hotell för att samla då så mycket honoratiores röster kring skandalen som det bara gick.
Ja, nu vill jag lägga in en liten pedagogisk explainer här, för att vi kan inte utgå från att alla, alltså vissa är ju i Julia Karlssons ålder trots allt, Simon. Så att Johan Mühlig var alltså en tysk spanjor, kan man säga, en tysk skidåkare som tävlade för Spanien och som var, alltså han var så dopad så att det liksom rök ur öronen, kan man väl säga.
Ja, han var väl vinteridrottens svar på Ben Johnson, det vill säga att du rent visuellt, du behöver inte ens testa honom för att det syns.
Nej, just det. Alltså, ja, det var lite, det var, så hade man inte tänkt om han var svensk i och för sig, men man, när man var svensk och det var just...
Du är väl svensk, eller?
Nej, men alltså, om han var svensk.
Ja, sant.
Nej, jag minns detta mycket, mycket tydligt. Okej, du skulle dit och samla sådana ers excellensröster.
Ja, precis. Och det vet. Oj, där kommer Vegard Ulvang. Vad syns du om det här Mühlig-skandalen? Och så vidare. Och sen så ser jag då på avstånd, jag sitter i en hotellobby, halvt knockad, och så ser jag på avstånd hur det kommer två säpovakter och så kommer det minsann hans majestät konungen Karl den 16 Gustav gående. Och tänker att det där vore ju en fin röst att ha, den vintersportsintresserade kungen.
Men på ditt block stod det tyvärr frågor till knugen och det såg de. Var det så?
De hade sett om man varit tillräckligt nära. Nu var de en bit bort och var dessutom på väg ut genom en bakväg ut. Så jag fick liksom kasta mig fram, slita upp en dörr. Och så är det en lång korridor där då vakter och knug är på väg att schappa. Och jag känner att ja, men det här tillfället får inte passera. Så jag måste ropa helt enkelt. Och hamnar...
Alltså det är en svinbra bild. Det är alla vi som inte känner dig som skjutjärnsjournalist. Alltså det här är faktiskt fruktansvärt bra.
Ja, det är sån oerhört inre ångest som går på högvarv. Och jag hamnar då i det här att, vänta nu, just det, tituleringsdilemmat. Vad är det nu man säger till knugen? Knugen, nej.
Chabo,
nej. Vad var det nu igen? Och dörren öppnas, han är på väg ut. Det måste komma till mig. Och då kommer det till mig. Ers majestät, ursäkta. Så, ers majestät. Kungen är det man säger. Det är så oerhört hovsamt.
Alltså, att det inte finns rörligt på det här.
Ja, det är min välsignelse faktiskt. Jag hade inte fått komma hem.
Alltså, vilken sjuk grej. Alltså, jag vet också ha den ryggmärgsreflexen.
Ja, den totala alltså, kombinationen av brist på närvaro och total närvaro.
Fick du något citat då, eller?
Kungen stannade, vi skakade hand. Väldigt mjuka händer, får jag säga. Ja, han hade väl inga toppensvar. Jag frågade, har Ers Majestät själv dopat sig? Nej, sa han.
Jag tror faktiskt nej. Inte det.
Nej, det var väl ett begränsat svar om att doping är väl dåligt stort sett, men han inte ville kommentera sakfrågan eller så.
Nej.
Jag minns inte. Jag fick eventuellt någon sorts blackout, så jag minns inte detaljerna i det.
Hörru du, jag tror det är ganska normalt. Om det är väldigt trevligt när sånt här händer, det är väl inga konstigheter med det.
Det var jättebra. Jag höll mig i ungefär 7 minuters intervju från att både säga kronprinsessan och du. Det var liksom min elastiska övning, eller akrobatiska övning, igår.
Snyggt jobbat.
Men det är svårt att man ska ropa på någon såklart. Jag var ju aldrig riktigt i den situationen.
Ja, det glädde mig. Och inte. Ja, så långt hänt i veckan. Ja. Jay.
Just det, jag har inte så mycket att rapportera från fotbollsfronten. Jag såg väldigt mycket snuttar, vilket ju alltid är dåligt. Du vet, oj, nu verkar det vara där klassiker var spännande, så slår jag över där och så. Fast vänta, vad händer nu? Och så. Såg däremot hela damernas FA-cupfinal, vilket var spännande väl att ta i, för att Chelsea var ganska så överlägsna. Men det är kul ibland tycker jag att se lag som har gått in i den där fasen när de är så bra så att man känner på något sätt att det är en ny nivå. Det är nu klart Chelsea fick ett tokstryk i Champions League-finalen i våras bara. Så det är kanske lite tidigt att utropa, men det var ändå, det var de som bestämde vart, liksom, vart matchen skulle ta vägen helt och hållet, och det var bara en väntan på islossning, och så sätter Samantha Kerr liksom det 3-0 på en lobb. Ja, det var en i sanning en uppvisning.
Ja, sådana Poborski avslut, oerhört snyggt var det. Också fascinerande med Emma Hayes, som väl är, jag vet inte om hon är den i fotbollsvärlden som om man lägger ihop värdena, meriterna som tränare och som fotbollsexpert, alltså tv-expert i fotboll, är den som går allra högst. 100% i båda rollerna.
Just det. Däremot så slutade hon spela fotboll när hon var 17. Fick jag mig till livs under den här finalen. Så att ska man räkna in det också, så kanske det finns någon konkurrent. Men visst, hon är väl mycket uppskattad som pundit. Vad heter det? Ja, expert helt enkelt.
Just det.
Ja, annars då så har jag väl mest uppmärksammat att Djibouti söker en ny förbundskapten till sitt herrlandslag.
Åh, vart ska vi?
Jag tänkte nämligen lite på dig i den här rollen, Simon.
Du tänkte Afrikas horn som gjort, ja. Tänkte du?
Ja, precis så. Och den vite trollkaren och så vidare. att det kunde vara något för dig. Det skulle kanske falla på att du saknar alltså, A-licens för CAF, UEFA Pro-licens eller A-licens UEFA. Men utöver det så är det intressant. Alltså, Djibouti har gått utan förbundskapten sedan i oktober när man sparkade fransosen Julien Mett på grund av då svaga resultat. Djibouti ligger på 184 plats på FIFAs rankning och sånt där. Och nu har man helt enkelt gjort kommit ut med en sorts platsannons kan man väl säga. Och ja, det är så. Det här är uppgiften då, att träna A-landslaget på här sidan i fotboll. Profilen då, förutom att man ska ha någon form av vad ska man säga, tränarlicens, så måste man kunna ha en god kännedom om franska språket. För det är liksom arbetsspråket här då, kände jag. Det här funkar du. Ha en bra kunskap om den afrikanska fotbollens geopolitik. Det tror jag att du löser. Ha liksom ett sportprojekt i sig, om du förstår mig det.
Ja.
Vara tillgänglig för att bo permanent i Djibouti under hela kontraktet. Ha en stor kapacitet att anpassa sig och jobba i lag då, eller i grupp. Var duktig på att lyssna, på att samarbeta och kommunicera.
Vad sa du nu? Jag skojar.
Ha en bra adressbok vad det gäller den professionella fotbollen. Känna till afrikansk fotboll bra. Ha ett bra CV som tränare, och kanske där kan du få det lite svårt. Ha en bra mental och psykisk hälsa, det tror jag att du löser. Och ha en god moral är det senaste eller det sista kravet.
Det var det du föll på.
Nej, det tror jag verkligen inte. Det här tror jag att du är klockren. Och så kan man då skicka in sin ansökan, antingen kan man skicka den med post eller e-mail till adressen FDF då, Federation de Fotboll antar jag, _1979@yahoo.fr. Så att, take notice, dit kan ni skicka. Det är faktiskt fram till 21 december som man kan dra in sitt CV dit eller sin ansökan. Och så det finns också lite annat vad som ska, man ska skicka med en bild på sig själv och lite sådana där saker då, så att man, en tydlig passbild så att säga. Men finns det något liksom krux då med det här? Ja, alltså Djiboutis fotbollsförbund tar nämligen $200 för att studera alla inkomna dossierer. Alltså alla.
Ah, man betalar för att söka?
Man betalar för att bli läst så att säga. Och om någon fortfarande är intresserad så kan ni höra av er till mig, för jag har både Swift-kod och IBAN-nummer och allt detta. Det är en Citibank i New York som pengarna ska gå till. Luktar absolut inte pengar för övrigt, känner jag.
Men kan man tänka sig att lyssnarskaran sponsrar min ansökan?
Jag håller inte det för helt osannolikt, för att inte för att jag tror att kanske att de vill bli av med det i podden, men att vi kanske skulle kunna göra en ännu bättre podd om du samtidigt roddade Djiboutis A-landslag med vänsterhanden.
Ja, alltså jag vet inte om det kan falla på det att de inte köper den sortens dubbeljobb. De kanske är strikta med sånt.
Det kanske faller under den moralklausulen.
Eventuellt, jag vet inte. Ja. Nej, men alltså det vore intressant om inte annat att se just vad det faller på. Är det så att jag inte får jobbet för att jag saknar vissa kvalifikationer? Det är möjligt ju. Jag håller inte det för otänkbart. Jag har inte tränat fotbollslag på det sättet och min franska är inte kanske 100 och min erfarenhet av att vistas och leva. Alltså det är Afrikas horn, eller väl, typ.
Mm. Jajamän. Alltså faktum är att deras smeknamn är då Röda havets hajar.
Åh, bra.
Ja, det är ett svinbra smeknamn, tycker jag. Och det ligger, ja precis, det ligger, vad ska man säga, längst ner på Afrikas horn, någonting sånt. Jag tänker att jag känner det mest som en lite så här. Alltså jag känner inte Djibouti som land. Men jag har fått för mig att det är en sån där strategisk militär basställe. Jag tror att,
ja, det låter ju rimligt.
Ja, jag tror att både USA och flera europeiska länder har militärbas där. Men du ligger, alltså det är bara över sundet från Jemen. Där vill man ju för sig inte vara just nu.
Nej, det är sant.
Men det är inte simavstånd liksom, utan du kommer nog klara dig undan. Nej, det är innan Afrikas horn, helt enkelt.
Okej.
Ja, men längst ner i Röda havet då? Mm.
Jag kommer att pitcha och jag kommer att göra det. Jag tänker att det som kan ge mig jobbet är väl... Dels ska jag försöka få med mig min arbetskamrat Henok Goitom som assisterande.
Ah,
som har viss lokalkännedom och tänker, Eritrea hyfsat nära och sådär.
Mm. Ja, grannländer, bra tänkt.
Mm, och sen tänker jag att jag kan också pitcha att jag i min pep-talk-variant i omklädningsrummet sådär, före varje match så kommer jag samla alla i en ring och köra med Röda havets hajar den här spelare för spelare sådär, och Willy haj du och Serge haj du laget runt, och sen går vi ut och så kör vi över varenda jävel.
Men då kom hajarna.
Somalia i derbyt.
Somalia, nu ska de få.
Ja, men, jag tycker det låter skitbra. Men glöm inte då, återigen, ftf_1979@yahoo.fr.
Och skicka bild.
Ja, skicka bild. Jag tror inte du ska lita på postgången Bromma, Djibouti. Och det handlar ju mer om Postnord kanske än Djiboutis postgång för den.
Garanterat.
Funkar säkert bra. På tal om det här så var jag ju givetvis tvungen att kolla upp hur det gick för våra vänner ekorrarna i Benin. I den här poddens barndom så berättade ju jag att de sökte ett nytt smeknamn för sitt A-landslag i fotboll. För att landslaget då, som hade kallats ekorrarna eller Sekry sen det bildades på vad det var, 70-talet eller något sånt där. Kände att man kanske skulle ha något som lät lite farligare och så. Men detta tycks inte ha hänt. Mm-hmm. För bara ett par år sedan så läste jag, jag läste den nu, men den publicerades för något år sedan, en post på en beninsk blogg då, som förklarar att namnet är intakt och det finns en stor poäng med det, för ekorren är liksom ett ättrigt djur. Det är i många olika typer av folklor och så olika, vad ska man säga, etniska tro, alltså vad ska man säga, lokala myter och så vidare, så är ekorren ses generellt som ett djur som är alert och som aldrig ger upp och som är som sagt ättrigt och sådär. Så att man har valt att behålla det då, tydligen. Eller så var bara våra lyssnare för dåliga på att komma in med förslag. Det är den andra slutsatsen man kan dra.
Kan ju vara så. 50-50. Du frågar, tror du att Graham Potter kan vara aktuell för jobbet som djiboutisk förbundskapten?
Alltså jag tror han är för bra. Han är väl lite överkvalificerad kanske. Men å andra sidan så är det ju inte... Nu har han ju inte den här liksom frankofona profilen. Annars vet man ju att de mindre lagen i Afrika är ju oftast liksom ett ställe där fransmän på väg mot slutet av tränarkarriären, dit de åker för att sippa en drink och ha det rätt gött. Så vi får ge det 20 år till och sen kanske han är det.
Sen kanske han är det. Jag har tänkt på det, för jag har tänkt ganska mycket de senaste veckorna på Graham Potter. Och utifrån hypotesen och tesen att han eventuellt kan vara världens bästa människa. Det är lätt den känsla man får. Alltså, vi följer honom såklart med stort intresse i Brighton, där han ju överpresterar. De borde vara ett bottenlag. De är ett, om inte ett topplag, så i alla fall ett väldigt solitt och stabilt Premier League-lag numera. Spelar positiv fotboll och alla älskar Graham Potter. Jonathan Liu gjorde en intervju med Guardian i veckan. Där han pratar, och det är inga fantastiska saker han säger, det är bara att han säger nästan allting rätt. Han pratade om hur we like to dehumanize footballers and coaches. Culturally the coach has to be the first in and last out, working long hours, alltså på träningsanläggningen då. And I understand where that comes from, but it's about balance, being able to see the bubble for what it is, see the noise for what it is. Men han har en sån här väldigt så mänskligt förhållningssätt till den galna nya fotbollsbubblan. Och pratar om sådana saker som man inte kan kontrollera. fotboll handlar om spelare till syvende och sist. Det handlar inte om tränare. Sådär, man kan göra en del, men det är bara liksom, that's just for show really. Alltså det som tränarna gör under matcher. Mostly the players have to take responsibility. Smart, klokt. Han pratar om att spelarna måste förstå. Man måste få dem att vilja växa och utvecklas som människor och som spelare. Sånt som Graham Potter säger. Han, något som jag fastnade för då härom veckan när hela Premier League omfamnade ju då, inklusive det saudiska Newcastle. Den här Stonewalls, alltså HBTQ-organisationens Rainbow Laces, regnbågsskosnöreskampanj. Och ja, det går väl att kalla det där, vad var det vi sa förra veckan? Slacktivism, alltså sloganaktivism på något sätt. Men man måste liksom bottna i det för att det ska betyda någonting. Och när Graham Potter pratade om det här så, ja, vi kan väl lyssna på vad han sa i frågan.
You know, as a game we should be welcome for everybody, regardless of their who they love. So fantastic initiative, I think. It's something that football still needs to carry on working with, because you know, we have to carry on being open and welcome to all.
Så säger Graham Potter. Det är inte Dr. King det där heller, men han säger det bra liksom. Och det har en viss betydelse kanske att just Graham Potter i just Brighton säger det. För Brightons historia, om man känner till den, så är det ju att det är en öppen stad. The gay capital i Storbritannien. Lite sådär Englands San Francisco, om man tänker.
Ja, det är ju verkligen det.
Väldigt så
starkt. Pirerna ut där och mycket färger och ABBA.
Ja, och det är klubbar och det är, ja, en väldigt stark HBTQ-rörelse helt enkelt. En sån väldigt stor närvaro av den communityn. Så. De har också Storbritanniens största sån här Pride-festival och så. Och det är ju en fråga som är tung och viktig. Det finns såna här ganska färska undersökningar som visar på bland pojkar just då, så är, om man jämför unga killar som är gay eller bisexuella, så är det ungefär hälften så vanligt att de spelar fotboll eller lagidrotter som bland de som är straighta. Och det här då, just Brighton, när de spelar fotboll, så de har fått vänja sig att höra liksom från läktarna under liksom 20 år att ramser som han spelar på, att ja, glöm inte att ni är med i bögstaden liksom. Det är liksom, does your boyfriend know you're here? Det är, you're just a town full of benders. Och så vidare och så vidare. Vilket då ganska länge har setts liksom som en mindre form av kränkningen än det som man då lagt mer energi på, det vill säga rasismen. Och ja, även när det gäller rasismen så är det inte heller helt enkelt. Det är oftast det är ju rasismen mot svarta. Inte lika mycket kanske mot asiater. Då. Det här exemplet från mitt Olympic Marseille i förra helgen var det väl, när de var på Etoile och spelade, och där du hör från ljudupptagningen från bänken där de säger helt vidriga, idiotiska, rasistiska saker mot en sydkoreansk Etoile-spelare. Och det är ganska bekant och accepterat att just rasismen mot asiater är något som inte tar alls på samma allvar liksom som rasismen mot svarta.
Nej, just det.
Kanske beroende på att ofta så rasismen mot svarta handlar om svarta som någon slags jävla, ja, de är dumma och någon sorts hotfull närvaro och så. Vi pratar om det här om veckan också.
Alltså det är väl också, är det inte mycket, alltså det är lite mer svart och vitt då, om man nu får kasta sig med sådana ord, för att det finns också en sån tydlig liksom kolonialbild och slaveriet och ja, alltså raslagar och så, som ju gör att den och väldigt många som, alltså väldigt många svarta spelare som har tagit strid i frågan förstås. Så att det är väl det som gör liksom att asiater överhuvudtaget, skulle jag säga, kommer lite i kläm här. Eller jag tänkte på det för precis i början av covid-pandemin när jag var i Belleville, som är ett liksom ganska så att Kina inspirerat kvarter i Paris då, eller en stadsdel, för det här var precis då när man fortfarande sa Kina-viruset, eller ja, det var i alla fall väldigt mycket känslan att det var de som var farliga och så. Och pratade med jättemycket franska kineser då. Och Frankrike har ju för sig haft mycket kolonier där bort också, så att det är ju många som är vietnameser eller från kring Sydostasien som tillhörde liksom Indokina, som var franskt, såklart. Men hur som helst, då sa jättemånga franska kineser till mig att det här, jag har aldrig upplevt rasism på det här sättet. Och en kille sa faktiskt, som hade en restaurang där, som var andra generations då, fransk kines. Han sa att nu förstår jag vad araberna och de svarta pratar om. Liksom. Mm. Vi är ju så osynliga annars. Det är ingen som bryr sig om att vi inte är så väl integrerade och håller oss liksom för oss själva. Allt det som man alltid anklagar andra grupper för i Frankrike, det som man kommunitarism då, den här idén om att det bildas enklaver och så, som är väldigt mot liksom det franska sättet att se på integration. Men det håller man väldigt sällan mot asiaterna, även om de kanske är de mest, vad ska man säga, de som mest stannar i, alltså bosätter sig ihop, driver, alltså
Chinatown,
ägnar sig åt en viss typ av yrken, ja precis, och inte blandar sig så mycket då, om man nu får använda det ordet, med etniska fransmän eller andra fransmän för den delen.
Nej, det är väl ingen sån slump att när Zemmour pratar om le grand remplacement så är det inte liksom asiaterna syftar på, utan muslimerna och svarta snarare. Ja, intressant i alla fall. Alltså det är sådär, alltså är du tränare i alltså jag ska återkomma faktiskt till kinofobin, om det nu heter så.
Kanske, sinofobi men, kanske.
Ja, möjligen. Mm. Men det finns liksom en poäng, är du tränare i Brighton så ska du kunna säga bra saker om homofobi, och jag tyckte att Graham Potter gjorde det. Och det var bra. Vad sysslar han med för någonting då? Jo, för ungefär en månad sedan så drog Graham Potter ut och inte i fält, men i tält med bland annat då gamle sin vapendragare från Östersundstiden, Billy Reid, assistenten. Och blev uteliggade för en natt, hemlösa för en natt. De sov i tält i november, kalla Brighton. Och gjorde det då som en del i ett projekt, ett lokalt projekt för att uppmärksamma just situationen för hemlösa. Och Graham Potter pratar om det också och säger att det finns ett sånt stort stigma kring hemlöshet. Det här är några av de som mest utsatta i vårt samhälle, och de behöver vår hjälp. Och det är många som är sjuka och har dålig hälsa. Och det är heartbreaking att vi 2021 fortfarande har människor som bor på våra gator. Och så lyfter han då alla de här organisationerna som arbetar för att göra deras liv mer drägligt eller värt att leva på något sätt. Jag tycker bara om att Graham Potter finns där ute i vår värld, och att han tar med sig sakerna från, som vi såg i Östersund, och att han tar med sig dem även i Premier League-miljön, den sinnessjuka Premier League-miljön på något sätt.
Det var lustigt, för att precis ett par timmar innan vi satte oss för att podda idag så kom FIFA ut med en kampanj, jag tror att det var att den startade idag, med Graham Potter, och det handlar om mäns våld mot kvinnor. Och här kan ju cyniker säga, men nu får du fan vara nog med woke under Graham. Men jag tyckte det här var snyggt, för att han vänder sig inte riktigt till dem man tror. Vi kan väl lyssna lite på det.
Hi, I'm Graham Potter. I believe that everyone is entitled to live in a safe home. If you are thinking of hurting your partner or children with words or actions, here are some steps you could try. Know that you are responsible for your actions. Step away into another room or outside for a deep breath. Act in a way that is respectful and safe to you and your family. Know that you can control your actions and can seek help. Know that you can control your actions. Remember that everyone is entitled to live in a safe home and has the right to live free of violence.
Jättebra.
Det är ju inte så ofta man ser den här typen av antivåldkampanjer som riktar sig till något annat än kvinnorna. Och det är ju det första man tänker, såklart. Du behöver inte stå ut med våld. Du har rätt att leva utan att någon kontrollerar dig. Här är kvinnornas hus. Här är ett nummer du kan ringa. Här är ett tecken du kan göra om du sitter i sån här Zoom-konferenser. Och så vidare och så vidare. Det är ju väldigt sällan man talar till männen som slår helt enkelt, annat än med totalt fördömande ord, vilket ju är, men det är ju alltid om dem på något sätt, och det är ju förståeligt såklart. Jag menar inte att det här inte ska fördömas, men jag tyckte det var intressant valet att rikta sig till de här männen och säga, du har ansvar för dina, för hur du agerar, du kan kontrollera situationen. Vill du bli våldsam, ta ett djupt andetag och ta en promenad istället. Det kan låta jätte liksom förminskande av problemet, men jag tror verkligen inte att det är det, för att det finns också olika grader av våld och olika kulturella grader också av det faktiskt, där det här säkert kan vara en poäng att påpeka. Och det tycker jag var snyggt att han eller FIFA, vem som nu bestämde det, tog den vägen in i debatten.
Ja, det är också en sån här pragmatisk, jag tror vi har landat där mycket i någon sorts allmän samhällsdebatt, att när vi ser på problem så att titta på var uppstår problemet, vad är liksom roten till det onda, men det är ju förövaren, inte offret som är starten. Och det finns ju sådana här kampanjer som åstadkommer, handlar om liksom pedofili eller de som går till prostituerade eller vad som helst. Så det börjar komma mer och mer att du riktar dig mot torskarna, eller du riktar dig mot de som har en pedofil läggning eller vad det nu kan vara. Eller i det här fallet, det finns en sån kampanj i Sverige också, vet jag, som riktar sig till just de som slår snarare än de som blir slagna. Och jag tror också att det, utöver att det finns något i grunden liksom lite sympatiskt i det, så det kan ju också lyfta ett stigma, menar jag.
Ja, visst.
Som i sig är en väldigt stor del av problemet. Så nej, jag ville bara ha det sagt att Graham Potter gör så oerhört mycket bra saker. Han trampar så oerhört mycket rätt i det han gör. Och det gör mig lite glad.
Från Potter då till Ibrahimovic. Vi kan inte hålla oss längre, för nu har jag ju läst hans nya bok Adrenalina. Som kommer imorgon i Sverige. Ja. Skitsamma i och för sig, för ni lyssnar ju så mycket här på typ torsdag. På onsdag kommer boken på svenska. Den har funnits i en vecka redan på italienska. Och jag måste säga att jag liksom tog mig an den här läsningen med viss, kanske inte skepsis, men det kändes väl inte som att det skulle det bli så mycket nytt då. Okej, det har gått 10 år sedan Zlatans självbiografi som han skrev med David Lagercrantz kom. Men den var ju liksom så sinnessjukt bra att det kändes som att det mesta var sagt någonstans. Men jag måste säga att de har löst det här på ett väldigt snyggt sätt. Zlatan och journalisten och författaren Luigi Garlando, som han skriver den här med. För att förutom att då mest titta tillbaka på de 10 senaste åren, som vi ju saknar en del kunskap om, eller i alla fall Zlatans bild av, så är det verkligen jättetydligt att det här är inte Zlatan, 30-åringen som liksom står och ryker ur öronen, för han är fortfarande så arg på Pep Guardiola och han vill liksom äta upp hela världen och spotta ut den samtidigt, utan detta är liksom Zlatans medelålderstestamente på något sätt. Det här är 40-årskrisens Zlatan och åldrandets Zlatan. Och det slog mig, jag har aldrig riktigt tänkt på det. Och det väl kanske handlar mycket om att inte fotbollsspelare brukar hålla på så här liksom så långt upp i åren såklart. Men eftersom jag är årsband med Zlatan, precis som han har fyllt denna konstiga siffra i år, så känns det som att det är klart att en 40-årskris bara för vem som helst kan vara lite jobbig. Vad fan är det här liksom? Ska man in i medelåldern? Det är ju typ, det är konstigt. Man känner sig som 25. Ja, du vet, känslan. Men det är klart, när den kommer som fotbollsspelare och dessutom då sammanfaller med att du vet att karriären är slut snart, när som helst, så måste det ju vara en sån jävla liksom dubbelsmocka på något sätt. Och jag måste säga att jag blev också förvånad och lite rörd nästan av hur Zlatan rör vid ämnet. För det återkommer då i liksom flera kapitel. Det är inte en kronologisk bok den här gången, utan det är lite mer temabaserat sådär. Att, de har lagt upp det som en match ungefär. Så att det första kapitlet heter Prepartita då, för match. Och sen så sista kapitlet heter tilläggstid ungefär. Och däremellan så är det en massa olika saker då. Man pratar om domaren och motståndaren och kärleken och dribblingarna och det ena med det andra. Men det absolut tydligaste det som på något sätt stannar hos en efter att ha läst den här boken är att han är så jäkla rädd för att sluta spela fotboll och är så öppen med det. På ett sätt som det inte kändes som att Zlatan 34 var. Då pratade han ju om det lite som att nej, men det kommer nog ske snart. Och det var också som att han hade någon period där. Och det var det första vevan i Milan. Det var inte så kul längre. Och han var ganska bränd efter det där i Barcelona. Och ja, det kommer snart ett liksom nytt liv. Och han förberedde sig på det så mycket märkt. Han tog jaktlicens och han startade företag. Och ja, det var lite så här det ena med andra på något sätt. Men nu då, när det är ja, närmare någonsin. Eller när han liksom redan är lite på övertid. Så är det som att... det är ett öppet sår på något sätt. Jag tänkte att jag läser ur boken. Jag kommer göra skamlös reklam för den i podden. Det är så många som säger, vilket bra liv som fotbollsspelare. Och visst, adrenalinet finns där. Kontraktskrivandet. Alla säger till dig hela tiden att du är den bästa. Men när du slutar spela, då är du inte någon, då är du ingen längre. Man har inget adrenalin kvar. Det finns ingen längre som smeker ditt ego. Som mest kommer de säga till dig att du var den bästa. Inte att du är, men att du har varit det tidigare. När du spelar fotboll och du behöver någonting, ringer du och så kommer de med det. När du har slutat spela och ringer, säger de, okej, men då får du komma och hämta det. Flipperspelet stängs av på något sätt. Bollen går rakt i hålet.
Till exempel, jag kan gå ut på balkongen och kasta ner 20 löp till en av småungarna, gå och handla mjölk. Springer de iväg och handlar mjölk, kommer tillbaka.
Och så skriver han vidare. Jag är rädd för att sluta, för jag vet inte vad som väntar efteråt. Varje dag som går kommer jag ju närmare och närmare ögonblicket och dagen. Och jag inser att jag blir räddare och räddare för det. Det handlar inte om pengar. Det kommer jag inte ha någon brist på. Det är något annat. Det är frågan, vad ska jag göra? Snart är mina pojkar 18 och har sina egna liv. Vad gör jag då? Det här oroar mig. Jag trodde ju att jag var redo att sluta och ägna mig åt andra saker. Men istället känner jag att ju mer tiden går, desto mer växer sig den här oron större. Ja, det var slut.
Det är så. Ja.
Badabum.
Ja, först och främst alltså en podcast med skamlös reklam. Vart fan är vi på väg någonstans?
jag
delar helt och hållet din bild. Jag tycker att det är helt fantastiskt med en Zlatan som jag tror jag skrivit förut också, som visar sig sårbar. För det här är ju verkligen det handlar om.
Ja.
Att lägga ut, alltså att ha gått från den här alfahanne, big man-grejen som är ett av de stora problemen har haft med Zlatan Ibrahimovic, att han är, och det där finns ju också i boken liksom, med, han omfamnar sin Berlusconi och alla de här starka männen som han speglar sig i och ser upp till och sådär. Men att han också pratar om de här sakerna. Och det är en mycket större styrka på så många sätt att kunna göra det. Och det går ju inte att läsa eller att lyssna till det där utan att höra ekon från Francesco Totti och hans maledetto tempo. Alltså den förbannade tiden som bara går. Som går från stora och små. Och skräcken. Totti,
jag har faktiskt kastat in en disclaimer bara, att jag nämner just det med Totti i min recension, för jag har recenserat den här boken också, Simon, för vår kultursida. Så att ni vet nu förhand att jag inte snor det resonemanget från dig. Den kommer imorgon. Ja, whatever. Den kommer på utgivningsdagen.
Ja, det finns bara en av oss och det är vi och så vidare.
Exakt så. Nej, men visst är det så. Alltså, jag blev nästan, jag fick nästan en liten klump i magen när jag skrev att snart har pojkarna flyttat. Eller ja, snart är de 18 och har sina egna liv. Och det är klart att Zlatan fick barn tidigt, så att det är inte jättesnart. Men det är klart, den minsta är 13-14 någonting. Och så satans långt kvar är det ju inte. Och han skriver också på ett ställe att, men hur ska mina dagar se ut sen då? Okej, jag går upp, jag kör barnet till skolan. Vad gör jag sen då? Okej, jag kanske går till gymmet då och kör en halvtimme, kanske en timme liksom. Boom, boom, boom. Vad ska jag göra sen då?
Mm.
Alltså det är väldigt så... Ja, det är väldigt... jag måste säga att förutom att han liksom aldrig upphör och imponera på en, förvånen och allt det där, så måste jag ge den här journalisten Garelando att han verkligen liksom också letat fram en grej som ger en helt, ett helt nytt perspektiv på Zlatan, nämligen den här liksom totala 40-årskrisen helt enkelt, som är väldigt sympatisk och som känns otroligt genuin, och allt kommer på en gång också. Karriären tar slut liksom, alltså han går i pension då i princip. Jag menar, det kan ju många, vem som helst vittna om att det är ofta jobbigt när man är 65 eller 67 och känner att man har mycket kvar att ge och sådär. Men samtidigt så, ja, alltså han går i pension, han kan inte liksom, han är mycket yngre då, fotbollsspelare är ju såklart mycket yngre än alla andra som går i pension. Barnen ska flytta, han kommer liksom inte få grejen, han ringer längre.
Mm.
Ja, det var väldigt, och det är också ganska, han skriver, det är ju, den handlar ju oväntat mycket om familjen, den här boken, och väldigt mycket om hans syn på barnuppfostran, vilket också är helt, alltså det är helt fascinerande att se hur otroligt mån han är om att hans barn inte ska bli bortskämda, och inte då så mycket med prylar liksom, för det, eller pengar och så, för det skriver han, det förstår jag att de kan inte ha min uppväxt liksom, det är ju, det kan ju vem som helst förstå att de får mycket grejer och så, men att de inte ska tro att livet är lätt. Och att det här verkar vara liksom en tanke som nästan är en liten besatthet hos honom. Det finns liksom ett stycke till exempel om när familjen är ute på någon sorts bergsvandring. Jag tror att något av barnen har BMX, eller tagit med en cykel, BMX eller något sånt där. Och båda, och de får liksom ont i kroppen och de får ont i fötterna. Och Zlatan bara säger, men nu är vi liksom ute och går. Nu jävlar ska vi se vad ni håller för. Ungefär så. Och Helena Seger säger till slut liksom att du måste ge dem kärlek också, Zlatan. Det kan inte bara vara liksom krav på att de ska vara tuffa och hårda. Och så. Och då får han sin lite tankeställare. Liksom. För han älskar dem ju jättemycket. Och, han skriver också att han är mycket mer kärleksfull mot dem än hur han blev uppfostrad. Då. Såklart, det fanns inte alls mycket sånt i hans hem. I alla fall inte explicit. Då. Det är verkligen... den här bokens stora behållning tycker jag är hur han beskriver sina tankar kring åldrandet framförallt, men också liksom hur familjen hur de håller ihop och hur de liksom stretar på, och Helena Seger förbereder den här överraskningsfesten, han fyller 40 och han hatar överraskningar liksom, för du har ingen kontroll på läget och så blir han så rörd över att det är så många som har kommit dit då, till den här festen, och så liksom slår
jag var där
till exempel.
Några hundra meter därifrån, men ändå.
Avstånd. Jag ville bara hålla en på avstånd.
Ja, men du ser. Nej, för att det är... Alltså, familjen är... Jag menar, det är ju... Allt förstår man i Zlatans värld. Men det finns ju också ett kapitel som handlar om vänskap då. När han konstaterar att han har inga nära vänner. Eller kanske ett par, liksom. Men om jag tänker efter så är nog mina närmsta vänner är nog ändå advokaterna som jobbar för mig.
Mm.
Vilket ju suger ju också till i magen, för det är ju fruktansvärt sorgligt.
Lite som Mauro Icardi kan man säga.
Precis, men det är ju ändå bara just nu. Om du förstår vad jag menar.
Just det, sant.
Ja. Nej, men också, liksom, det är som att han bara för ett resonemang med sig själv, vilket också är väldigt oväntat gulligt. Eller det är klart, Maxwell... är ju kanske min närmsta vän. Men å andra sidan, vi ringer ju inte varandra varje dag. Det är lite sådär fram och tillbaka. Så. Och Mino då skulle jag... Det är liksom honom han skulle ta med. Alltså, hans agent då. Det är kanske honom jag skulle ta med till en öde ö. Eller på, om man verkligen liksom behöver någon som kan reda ut saker. Men ja, nej. Och så har de liksom en kompis kvar från Malmötiden. Men de andra har fått bryta med då. För att det... Ja, de förväntar sig liksom... Enligt Zlatan då. Det var för mycket avundsjuka. Och de förväntar sig att han skulle betala massa grejer och så vidare. Så att... Ja, nej, jag är ganska så isolerad, skriver han. Och sen så avslutas det med den här överraskningsfesten. Och så är han då alltså, genuint förvånad över att det är så många som har kommit dit. Då. Alla gamla Milan-legendarer och Galliani såklart och Moggi och ja, precis, på tal om de här männen som man Berlusconi har lämnat åtbud samma dag, och så skriver han så här att, och jag menar, det är klart de inte hade vågat säga nej om jag ringde, men nu var det ju inte jag som bjöd in dem, det var ju Lena, och då hade de ju kunnat titta på ursäkter, men de kom ändå, så jag kanske har lite vänner ändå, tänkte jag när jag stod där.
Han var glad att se en, och jag tror han var bara ute efter glad energi.
Ja, vilka stora frågor alltså. Men vet du vad tänker jag? Han tänker så här att, att normalt när liksom fotbollsspelare ger ut böcker så, där, så, så är det lätt att se det som att ja, men du skickar ut och så berättar du något och så får du lite pengar och du styr ett narrativ och så vidare. Jag tänker med Zlatan, för att både du, alltså både med Lagerkrantz bok och med den här, så känner man ju att han, ja, men det som du beskriver, att han landar i någonting, att han går in i ganska tunga frågor.
Ja, alltså det är en framåtrörelse som man inte har sett tidigare på något sätt.
Ja, men är inte det att, alltså, det vore ju Zlatan främmande att söka upp en psykolog, men att det här har liksom varit hans form av terapi, att få bromsa tiden, titta bakåt, titta framåt, sitta ner, ställa sig de här frågorna så. Så att det haft en oerhört stor betydelse för honom att skriva de här böckerna.
Jag tror att det är exakt det. Precis det, och jag tror också att han är en sån som förlitar sig på folk som är bra inom sitt gebit liksom. Och har han blivit rekommenderad av den här journalisten, eller blev han rekommenderad och presenterad av Lagerkrantz, då är det ju han som kan, alltså han kan ju, de kan ju skrivandet. Och om de nu är bäst, så lyssnar jag på dem när de säger att ska vi inte prata om åldrandet, Zlatan, eller ska vi inte, alltså då kommer inte han kanske ha så mycket, inte vet jag hur det här arbetet har gått, han kanske hade jättemycket invändningar, men att han ändå släpper igenom en bild av sig själv som så pass skör eller ångestdriven eller lite så, tycker jag, alltså det strider ju mot allt det som han har liksom byggt upp tidigare, och det är inte en enda gång liksom i boken han pratar om sig själv som ett lejon eller så, alltså det är bara några gånger han blickar tillbaka på de sista 10 åren, bråket med Lukaku bland annat, då liksom återger han lite hur han beskrev sig då, på den tiden, eller du vet, det finns bara ett lejon i Milan eller vad det var, det finns bara en kung och så. Men utöver det så är det verkligen inget sånt. Jag såg för övrigt bara idag att han hade sagt i en intervju att angående den här, för det han sa till Lukaku var ju att ropa efter din mamma så hon kan göra sin voodoo-skit. Eftersom det fanns någon story om att Lukaku hade valt klubb efter att mammans voodoo-attacker. Men det är också roligt att han skriver, eller att han säger då att i en intervju till Zlatan, alltså, att han är fortfarande skeptisk till det här med voodoo, men vi förlorade ju det där derbyt och sen blev jag utvisad och kort efter blev jag skadad. Massa dåliga saker hände efter bråket. Kanske följde jag offer för Lukakos ritualer. Jag gick till och med till mina troende vänner och sa åt dem att be för mig, säger Ibra.
Han hade inga vänner. Var det mina?
Nej, advokaterna.
Djävulens advokat.
Ja. Ja, nej, jag kan ändå rekommendera den här boken. Jag tycker att den ger en helt ny bild av en helt ny, men en relativt ny uppdaterad bild av en man som inte liksom tittar framåt längre utan tittar ganska mycket bakåt och är lite orolig över läget. Också lite så söta återblickar på de första gången, hur dålig han var med tjejer när han var tonåring. Han gick på en dejt och så hade han förberett massa frågor på ett papper till henne. Och så här kände jag ju sympati som nyutexad journalist, för då gör man ju samma sak. Man har massa frågor och så säger intervjupersonen något annat, så fattar man att här borde komma en följdfråga, men man går inte tillbaka till sitt papper. Så beskriver Zlatan ungefär. När hon bara pratar om något annat så gick jag tillbaka till frågorna på pappret. Det blev inga fler dejter.
Ja. Har du gjort en intervju innan? Eller inte? Jag har fått svara, inte fått fråga.
Relate, ja, fint. Fint.
Det roligaste, måste jag bara säga, det roligaste jämförelsen i hela boken är att han beskriver Helena Seger att hon har samma energi som Gattuso, vilket ju är, så att säga, värt hela entrépengen.
Jättelika de där två. Nej, jag tror att det kommer gå väldigt bra för Zlatan eftersom han har tagit sig proaktivt, tagit in de här frågeställningarna i kroppen och i själen och börjat fundera, att det är ett väldigt stort steg mot en lösning på pensionen att redan före prata om sin ångest inför den då. Att se utmaningarna.
Ja, så är det väl. Men det verkar ju som att de här grejerna han har testat då, typ business till exempel, för det skriver han lite om, jag har investerat lite grejer och sådär, det är häftigt, men det ger inte den här kicken liksom, adrenalin, han återkommer ju mycket då till adrenalin, det är inte alls den typen av kick. Och var, hur ska jag få den att skriva så här, jag kan ju inte gå ut på stan och börja slåss med folk, jag är ju inte galen liksom, men att det ändå är så här, men det är väl så annars man får typ en adrenalinkick, det är ju typ motsvarande det han gör på fotbollsplanen.
Ja, och det är väl det problem som alla de här toppfotbollsspelarna, toppidrottarna står inför, att hur ersätter du känslan av att göra mål inför 60 000 och rusa ut mot 20 000 som skriker ditt namn rakt i ansiktet. Det går ju inte, det är väl där så många söker sig till det näst bästa, det vill säga att vara tränare eller sådär.
Ja, just det.
Alla kommer upptäcka att du kommer inte kunna ersätta det fullt ut.
Han tar ju upp lite det här med fotbollsspelare som blir, eller före detta fotbollsspelare som blir expertkommentatorer då. Mm. Och skriver liksom att de saknar bara uppmärksamheten och kicken liksom. Det är därför man gör det, det finns inga andra skäl. Alltså pengarna är oftast inte ett skäl. Och så skriver han, och det här visste inte jag faktiskt, det har inte vi uppmärksammat alls, att han har gjort ett försök under VM 2018. Han satt med i katarisk tv, alltså jag antar att det var Bein då. Och försökte kommentera en match som expert, men gav upp. Och antar jag bröt det kontraktet för att det bara kändes, han skrev någonting om att det kändes konstigt att sitta och ha synpunkter på liksom spelare och han var mitt i karriären själv. Och, ja, det var inte hans grej.
Det vill man ju höra faktiskt.
Alltså var finns det bandet? Ja.
Mm. Spännande.
Mm. Precis, men det var ju jättespännande faktiskt. Det var intressant också det där som du sa på tal om de här männen han ser upp till. Och det här tycker jag är det andra som är bra med boken. Att det inte är någon som har tvingat honom att göra avbön från Zlatan. Han blir mer Zlatan och en annan Zlatan. Men det är så att han någonstans kastar in Lucian Modgi. Obs, disclaimer, jag vet att. Utan det är bara så här, det är min kompis och det är en stor man. Och jag märkte aldrig av att vi fick liksom domsluten med oss på den tiden. Och de där två skudettepokalerna är våra, punkt. Mm. Och Berlusconi är också bara så här, ja, vi var förbi hans villa i Sardinien med Helena. Det är liksom ingen som, eller till och med när han skriver om att han är lite sur för att han hade köpt en lägenhet i det här Trump Tower i New York. Och så blev Trump vald till president och så var det så jävla mycket stök där runt så att värdet bara dök på den där lägenheten. Det måste jag ta upp med honom om jag träffar honom någon gång. Inte ett ord om vad han tycker om Trump eller Berlusconi. Alltså att han, det är liksom en moralkod som är liksom helt... är ganska italiensk då, om man ska säga någonting om den såklart. Och som är liksom, jag tycker bra att den finns med, för att det betyder att ingen har tvingat in Zlatan i något och börja kompromissa med sådana här grejer.
Någon jävla LeBron James-skit.
Nej, lite så. Nej, precis. Nej, men till och med att han är så här, när jag var ny i Amsterdam så drog jag och mina kompisar till Red Light District liksom. Jag var jätteintresserad, alltså det var så himla, man hade hört himla mycket om det. Men så blir det liksom lite tjafs där eller vad det är någonting. Så drar de därifrån. Inget typ om att så här, ops, det är hemskt med kvinnor som behöver... inte ett ord, utan väldigt så. Ja.
Man måste hålla isär politiken och politiken. Det tycker jag också. Och sen någonstans så ska man ha en bok att skriva när man fyller 50 också. Det kanske då de där frågorna kommer.
Jaha, the woke book kommer då.
The woke book kommer hem, ska läsa.
Men du, jag tycker, på tal om det du sa om Graham Potter tidigare, så tänkte jag just på det att, och Newcastle, det här att alla helt plötsligt är enade i kampen för sexuella minoriteter eller HBTQ och så vidare. Och att det är ju det är mer intressant än att Newcastle liksom viftar med regnbågsflaggan, är ju att, vad ska man säga, att den själva fotbollen har omfamnat fenomenet så mycket så att det inte går längre att inte vara för. Alltså att det har skett ett sånt rejält. Och det tyckte jag, det var väl kanske det mesta liksom beviset på det var kanske ändå att Zlatan gick ut och stötte den här Josh Cavallo, i den australiensiska fotbollsspelaren som för någon månad sedan kom ut. Han hade ju kunnat göra ingenting liksom. Zlatan har ju ändå inte, alltså det känns som att kommer ändå från en bakgrund i bög, mest har varit ett skällsord. Men att han ändå var så här, det här är jättemodigt och vi står bakom dig och alla ska visa, våga vara de är och så vidare.
Ja, någonting har hänt och svängt. Mm. Om vi ska sy ihop då, det var du som pratade om, eller i alla fall en hel del om om fördomarna och rasismen mot asiater i samband med pandemin. Du har pratat om mäns våld mot kvinnor. Jag har pratat om Brighton och den manliga heteronormen inom fotbollen. Så då väver vi ihop det då. Och tar oss till
ett jävla generiskt football radical.
Ja, som fan faktiskt. Greta Bekalja dök ju upp i våra medvetanden i förra veckan. Hon då, det blev ju nyhet när hon då stod och live-rapporterade för Toscana TV, Empoli mot Fiorentina. Och hon då står där och så får en dask i rumpan av en supporter då i direktsändning. Inget nytt under solen. Det har ju VR 1000 som har skrivit om det här förut med kvinnliga reportrar som blir antastade på jobbet för att de jobbar med fotboll. Såg du bilderna eller såg du filmklippet därifrån?
Nej.
Nej, det är alltså det som jag tycker sticker ut med just det här med Greta Bekalja-fallet är väl att och det som är hemskast med dem är att man ser hur rädd hon ser ut efteråt och hon liksom vänder sig om och kastar liksom blickar över axeln för att se om det kommer fler då när hon samtidigt i direktsändning försöker värja sig mot hela den här otroliga förnedringen som hon utsatt för. Svinjobbigt att titta på och jag måste ens tänka sig att uppleva det liksom.
Ciao Giorgio, eccomi, stanno uscendo adesso tutti i tifosi della Fiorentina. Volevo sapere un po' che clima c'è soprattutto.
Provaci, non sarà facile.
Raga. Scusami, non puoi fare questo, mi dispiace.
Dai, non te la prendere, non te la prendere.
Bene.
Det har ju pratats en hel del om, inte bara det här fallet utan tidigare i talen också, inte minst om mäns våld mot kvinnor. De har haft de här kampanjerna med rödsminkade ansikten på Serie A-spelarna. Även Ronaldo, rödsminkad, när han var Juventus. Och ja, jag tänkte att trots att vi har pratat väldigt mycket om det här, så vi pratade lite om just Greta Bekalja-fallet ändå. För jag gjorde min lilla research kring henne då. Hon är på de allra flesta sätt en väldigt typisk sån här kvinnlig karaktär i hela liturgin kring Il Calcio. Hon är liksom, du vet, modellbakgrund. Hon är
Velina,
Velina, precis. Söt som socker och hon är journalist och sådär. Men om man då svänger av lite därifrån då, snabbt till det som vi pratade om förut då. Rasismen mot asiater. För de har då i Toscana just då, finns Europas allra mest kinesiska stad i Prato. Man räknar med att ungefär var sjunde invånare där har rötterna i Kina.
Aha.
En sån här arbetskraftsinvandring till textilindustrin under 90-talet. Så.
Ja, det är ju jättemånga. Alltså hela norra Italien är ju... Milano finns ju ett stort kinesiskt område också, en stor diaspora.
Ett Chinatown där också. Såklart vana vid fördomar och hån och inte minst då i samband med fotboll. Du vet att det finns en sån där klassisk banderoll från när Fiorentina var nedvänd i Serie C och möter Prato, lilla Prato. Och så har de upp en banderoll där det står Forza Prato. Alltså det är en utbyta mot L. Du fnissar.
Mela Lis och så vidare.
Precis så.
Jag ska bara sticka in en grej här. När jag bodde i Rom för numera rätt så många år sedan så sökte jag ett nytt boende och fick detta just i det kinesiska området. Lite strax bakom Stazione Termini. Mm. Om det är någon som... Om någon vill orientera sig. Och då sa hon som hyrde ut lägenheten, ville liksom berätta lite hur det var. Och så sa hon så att det är mycket... Det bor mycket kineser här, liksom. Jag vill att du ska veta det. Jag bara säger, ja, typ så här. Hon bara, så att, men de är lugna liksom. Och det är verkligen, jag menar, de kommer stå och prata i grupp och så där lite nedanför när du går hem och så, men det är inget att oroa sig för. Och då sa jag så här, vad tror du som svensk tjej att man tycker det är jobbigast liksom? En grupp med kinesiska män som står och pratar när man slinker förbi och tar trappan upp. Eller en grupp italienare som utan undantag kommer komma med en kommentar. Absolut inte fientligt. Men ändå alltid kommer kommentera att man är där. Hon bara, är Vero? Du vet, såhär, ja men gud, så är det ju såklart. Såhär, det hade aldrig slagit henne. Hon kände bara att hon var tvungen att varna mig för kineserna liksom.
Mm.
Som ju verkligen, som, det, var, alltså, det är mycket kinesisk maffia där i Sverige. Det är ganska mycket sådana liksom, pengatvätt affär. Du vet, man går in i en affär och så ska man, vill man köpa ett par skor. Och de har, bara aldrig, de har ju skor där, men de har aldrig sålt några. För alla fattar ju, så här, någonstans förstår väl du också att det inte är det vi håller på med här. Mm. Det var mycket den stämningen liksom. Men nej, det, när jag sa det så var det verkligen som att hon bara, så här, gud, det har du helt rätt. Det är klart att det måste vara jobbigare. Jag bara, ja.
Ja,
ah, förlåt, passus.
Skönt att insikterna kommer. Ja, det är en välfunnen passus. Mm. Du pratade om de här kineserna du hade träffat under pandemin då, som vittnade om hur att det var första gången som de fick känna av, kanske på allvar, något mer sånt akut allvar, rasismen och fördomarna, vad det kan liksom leda till eller så.
Just
att det är ett hot i det. Samma för Prato såklart. Det var ju, de märkte av det väldigt mycket då.
Mm.
Och de själva, just Prato var en av de städer som hanterade pandemin allra bäst, och de var väldigt tidiga med isolering, och de tillverkade och skickade masker över hela Italien och så vidare, och klarade sig väldigt bra då för att vara en sån stad på övre halvan av Italien.
Mm.
Och vad fan pratar jag om det för? Jo, för att det finns då en koppling, och den hittar vi via det moderna konstmuseet i Prato. Luigi Pecci, ett fint.
Ej, att förväxla med Prado-museet.
Bara just det, Prado-museet. Mm. Och om man tittar på styrelsen där så ser man att i styrelsen för det moderna konstmuseet i Prato sitter en tjej som heter Greta Beccaglia.
Aha.
Mm, fint. Det var inte som att det skulle skydda henne från att få en dask i rumpan och gick på fotboll, men ändå.
Nej, jag har hört att det brukar inte göra det just så. Inte i alla fall för sådana spontana attacker.
Nej. Jag syr ihop ytterligare här, för att det var ju du som pratade om det intressanta med i Potter-uttalandet, att man gick på förövarnas mekanismer snarare än brottsoffren. För Greta Beccaglia har ju såklart fått jättemycket stöd i italiensk debatt och italiensk press och tv inte minst då. Och det är inte så jävla intressant kanske att läsa 100 texter om att det är för jävligt med att förnedra eller förgripa det på kvinnor i olika former så. Kanske intressantare att titta på förklaringarna bakom. Och den texten som jag fastnade för skrevs av en journalist och författare som heter Nicola Mirenzi. Intersupporter som har skrivit en bok om just hur det är att älska Inter. Han har också skrivit en bok om Pasolini. Och jag tänker att om man har ett intresse för Inter och fotboll och Pasolini så är man ganska väl skickad att skriva en text om just Greta Gate.
Indeed.
Hans rubrik då på texten är att i fotboll är det den manliga kroppen som är det sanna sexobjektet. Med då poängen att fotbollen, alltså herrfotbollen då såklart, allting kring herrfotbollen, präglas av någon slags sån här sublimering av en manlig homosexuell blick. Han nämner i hans eget fall då Zanettis ben. Det var de snyggaste jag någonsin sett i italiensk TV.
Mm.
Men allvarligt sådär att det är herrfotbollen som en miljö eller en kult då, där män kan älska män. Och att man av just det skälet då behöver vissa ventiler. Liksom att du måste kunna distansera dig från bögeriet. Att du måste manifestera din heteroblick då med snygga brudar och så.
Mm.
Men att allt det där, alltså föraktet mot bögar eller de snygga brudarna som ska finnas där, de spelar egentligen bara biroller i den stora myten om herrfotbollen. Nicola Mirenzi avslutar sin text så här: il cuore del calcio non sta negli uomini che odiano le donne, ma negli uomini soprattutto ma non solo che amano altri uomini. Alltså att fotbollens hjärta finns inte i män som hatar kvinnor, utan i män framförallt, men inte bara, som älskar andra män.
Mm.
Vad ger du för analysen?
Ja, nej, alltså det är ju right up my alley, men jag tycker att den är extra relevant också på italiensk fotboll, som ju har liksom lekt med den här dubbelheten och inte kanske medvetet, men i så många år. Jag menar, sen så kom ju Premier League kom i kapp och nu måste alla skaffa sig en stil och ha liksom ett uttryck och sådär, men det är ju, alltså italiensk fotboll har ju alltid varit känd för att vara liksom den scenen för fåfänga och för rakade ben och de här tidigt med tatueringar till exempel och hårbanden, du vet, alla de där grejerna, och att det liksom alltid funnits ett nästan så suggestivt underliggande, vad ska man säga,
alltså pasoliniskt
ett outtalat budskap om inte homosexualitet så i alla fall liksom homosocialitet på ett sätt där kvinnor inte haft någon plats annat än som ja, kuttersmycken eller så, och faktiskt på ett sätt som är otroligt fascinerande. En manlig homosexuell bekant till oss båda faktiskt, Simon, berättade för mig för några år sedan, hade haft en affär med en napolitansk familjefar. Och jag sa något såhär, åh jäklar, ja, men gud, det kunde man, ja. Men hur är det liksom? Jag bara, hur är italienska bögar? Han bara, ja alltså, ja, alla italienska män har ju någonting bögigt i sig. Framförallt ju längre söderut man kommer, på hans analys. Och det, ja, det får stå för honom, men jag tyckte att det var, jag köper lite den premissen. Jag tycker faktiskt att det är bland det mest intressanta kring maskulinitetsidealet inom fotbollen är just den italienska, för att det är så jäckande på något sätt. Det är så det är ett sånt otroligt öppet flörtande med gaykoder och har varit i alla tider egentligen.
Jag har inte minst att läktarsångerna är ju lånade från gayscenen i oerhört hög utsträckning.
Mm.
Det är liksom Go West och I Will Survive och,
ja, men visst.
Och allt vad det är.
Bara kommer jag på att tänka på nu, på tal om tatueringar, så skriver Zlatan i ett angående åldras, så skriver han också att jag också är rädd för att bli gammal med mina tatueringar. Hur ska det se ut ungefär? Det är därför jag har satt alla på ryggen, för att jag ska slippa se dem när jag blir gammal.
Så dags att tänka på det nu.
Jag har inga på benen. Han har väl i och för sig några på bröstet, men det kanske är svårare att se. Men ja, ja, nej, men det var väl lite förutseende att han ändå tänkte så här, jag tatuerar ryggen för att när jag blir gammal och det börjar liksom släppa lite, så behöver jag inte se eländet.
Sant. Mm. Ja, det finns någonting i det, i alla fall den homosociala miljön som värjer sig mot de externa stora hoten, men kanske har landat i att bögarna kommer inte ta fotbollen från de straighta männen, och kanske inte ens kvinnorna lyckas med det. Vi kommer säkert landa där också, vad det lider. Vi har pratat en timme tror jag, och jag sitter och huttrar i minus 15 grader, marginellt varmare inomhus. Och tänkte avsluta veckans lilla avsnitt med att ta en sväng förbi Västindien. Hur känns det?
Inget har någonsin känts bättre.
Visst är det så. Zooma in på en tjej som heter Carmen Cambiasso. Född i Dominikanska republiken med en vilja att bli fotbollsspelare. Vilket hon också blev. Hon har spelat landslaget då för Dominikanska, både F17 och U20. Och genom fotbollen så kunde hon ta den här vägen som väldigt många i Dominikanska tar eller drömmer om. Hon fick stipendie för att flytta till USA och plugga på college. Grejen med hennes fotbollsspelare var att hon gillade fotboll, har alltid gjort, men hon älskade kanske inte fotboll. Det var liksom lite för jobbigt med disciplinen och lite för tungt att behöva försaka alla andra värden i livet.
Exakt som min relation till när jag spelade.
Ja, minus landslagsspelet då.
Förlåt, det var verkligen inte alls på något sätt som min relation till fotbollet, glöm det. Så, Julia, klipp bort.
Hon kanske också kommer spela F eller U20 någon dag, det vet man inte, Julia. Det som Carmen Cambiasso hittade istället då, som gav henne ett utlopp för då den här, eller hon fick mer energi och hon kunde skapa lite friare utan att försöka på samma sätt, det var musiken, hon hittade den. Hon är nu, Carmen, 22 bast. Hon har förändrat hela sitt liv och gör musik under artistnamnet Change. Tyck vad du vill om det artistnamnet. Men det har gått bra från henne. Vi har ju skrattat lite åt fotbollsspelare som tar vägen till musiken. Det blir inte alltid toppen bra sådär.
Så att säga.
Men Change, Carmen, har varit på turné i Latinamerika de senaste månaderna, är på väg att bli stor på riktigt. Hennes senaste video där hon då spelar rollen som en olycklig part i en lesbisk kärleksrelation har fått nu nära 2 miljoner spelningar på YouTube. Det är ganska mycket. Mm. Vet du hur många visningar som Raubtiers Achtung Fanzer har?
Jag gissar för att det har fördubblat senaste dygnet kanske.
Förmodligen. Ändå 1 miljon mindre.
Mm.
Makes ja. You think.
Ja, verkligen.
Ja, så låt oss ta oss härifrån med inte ett ironiskt heil utan med Change. Lite musik från en fotbollsspelare som hittat sin nya kärlek. Det här är Intentar med Carmen Cambiaso. Och så säger vi väl hej och på återhörande då.
Olé.
Olé.
Hay veces que las cartas no están a nuestro favor. A mí me dolería que dieras adiós. Yo preferiría que te quedaras y me abrazaras. Yeah, yeah. Tal vez de nada vale.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Y si lo volvemos a intentar.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.